Anna Enberg heter jag som sagt. Och jag är då pastor i Ljungsbro, i Philadelphia kyrkan i Ljungsbro. Och jag bor ute på landet i Björkeberg med min lilla hund. Det är väl ungefär vad man kan säga om mig. Men det är väldigt kul att få vara här och tacka för förtroendet att få predika för er. Och också kul att få fira gudstjänst tillsammans med er. Jag har aldrig firat gudstjänst här i Johanneskyrkan, så att det är kul bara det. Idag så är det ju Kristi himmelfärdsdag. Vi minns att Jesus lämnade den här jorden rent fysiskt. Och det var ju någonting som hände för ungefär 2000 år sedan. Och någon kanske skulle vilja fråga hur man liksom fortfarande kan hålla fast vid den här tron på Jesus när det var liksom så länge sedan han lämnade jorden. Och det är ju en väldigt befogad fråga, tänker jag. Men för det första så säger den kristna tron att Jesus, han har inte försvunnit. Han har inte dragit sig tillbaka eller lämnat sin församling i sticket. Inte alls, utan genom sin ande så är han närvarande i varje människa som tror. Och han har också lovat att vara mitt ibland oss när vi samlas som vi gör idag. Så Jesus är i allra högsta grad både levande och närvarande. Samtidigt så lever vi här mitt i en flyktig tid som liksom präglas av ombytlighet och så. Och det kan ju vara svårt att hålla fast vid någonting överhuvudtaget. Men trots det så ger Jesus oss en möjlighet. Inte bara att hålla fast vid tron på honom. Utan att faktiskt också växa i tron. Att få växa i våran överlåtelse till Jesus. Och det tänkte jag predika om idag. Att få växa i överlåtelse till Jesus. Och just det här ordet, överlåtelse, det kan ju kännas ganska otidsenligt. Om vi tänker på våran samtid så är den ganska trendkänslig, ganska ombytlig. Vi upplever kanske att folk, de var mer trogna, de var mer uthålliga förr. Och vi idag tenderar att vara lite så här kortsiktiga och så. Och det kan ju ligga mycket i det, tänker jag. Men det finns också vissa trender som pekar i en annan riktning. Och vi kan byta till nästa rubrik där. Vi ser ändå ganska många exempel på just det här. Att folk verkligen är beredda på att överlåta sig till saker. Skillnaden mot förr är att man kanske inte överlåter sig åt riktigt samma saker. Inte sådär kanske politiskt arbete eller föreningsliv eller församlingsengagemang kanske på samma sätt. Utan vi har mer privata projekt. Jag vet inte om ni har hört talas om den här löpartrenden till exempel. Jag har en liten bild på det där, hur det kan se ut. Man är ute och springer. Det kanske är någon själv som också är liksom dragit in i den. Och ute och springer regelbundet. Och det är ju det är en trend helt enkelt. Att springa eller träna på ett målmedvetet sätt. Det är liksom inte bara elitidrottare längre som tränar flera dagar i veckan och som anpassar kost och annat så efter träningen, utan det kan även liksom vanliga människor göra. Och man tränar ju ofta med ett tydligt mål i sikte. Man kanske vill springa ett maraton eller genomföra ett triathlon om man är så riktigt vass. Och jag tror att vi kan vara överens om att det är ju någonting som kräver väldigt stor överlåtelse. Eller hur? Men vi kan se det också i andra sammanhang. Vi kan låta till exempel hela livet formas utifrån vårt arbete. Önskan att göra karriär eller få ett visst drömjobb. Jag har en liten bild på det där så kan ni klicka fram. Det är inte så ovanligt då att man är överlåten till att klättra på karriärtrappan. Kan se ut sådär. Och sen tänkte jag ta ett här till sist och ett lite personligt exempel också. För jag själv har utbildat mig då till arkeolog också. med inriktning på antiken och då framförallt romarriket. Ni hör ju liksom hur nördigt det här är, men det är så det. Och med det sagt så kan jag säga att jag fascineras både över mig själv ibland, men alltså framförallt människor som man möter i den branschen liksom. Just antikarkeologi som jag har sysslat med, det är ju extremt svårt, särskilt om man är svensk. Det finns ju liksom inget romerskt här. Det är ett problem. Men jag har sett en oerhörd liksom hängivenhet hos många då av mina medstudenter. De är beredda att göra nästan vad som helst för att få gräva på det där stället eller för att få den där doktorandtjänsten eller bara få något slags jobb som har med antiken att göra. Och det finns liksom inga pengar alls i det här. Och liksom när man är grävande arkeolog, som ni ser här på sista bilden, det är oerhört oglamoröst, får man säga. Så man kan ju fascineras. Arkeologernas studentförening i Lund, de har som slogan: vår framtid ligger i ruiner. Väldigt roligt. Så. Men det, ja, det finns kanske lite självdistans där någonstans, men inte så mycket egentligen. Men det som man kan konstatera är att det är ingen brist på överlåtelse egentligen i vår tid. Det är många som är beredda att satsa väldigt mycket på det som man brinner för. Och ni har säkert egna exempel och erfarenheter kanske från ert arbetsliv eller på andra områden. Men nu ska vi ju prata om tron då. Hur ser det ut då? Kan våran överlåtelse som kristna på något sätt jämföras med den här överlåtelsen som vi kan se på andra områden? Jag skulle säga att ja, både och. Och jag ska förklara här lite vad jag menar. Först, om vi håller kvar för den här bilden av en person som är väldigt hängiven sin idrott, så ser vi att det är faktiskt en bild som Paulus använder i Nya Testamentet i sin undervisning. Och vi ska läsa här från första Korintierbrevet, kapitel 8, verserna 23-27. Och här pratar Paulus om vad han är beredd att göra för att evangeliet ska bli känt. Och han använder just den här bilden av en löpare, någon som springer. Och han skriver så här: allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Den här bilden av en löpare, den är ju väldigt talande. För vi vet ju det här, precis som det står i texten, att det krävs överlåtelse, att man försakar allt för att man ska bli så där bra, för att man ska vinna. Och frågan är ju då hur vi tillämpar det här på den kristna tron. Ska vi dra slutsatsen att tron och överlåtelsen till Jesus, att det är en tävling? Ja, nej, jag tror inte det. Jag tror inte att Paulus är ute efter att vi ska tävla med varandra, utan just att vi ska ha den här hängivenheten och överlåtelsen som liknar en idrottares, när vi då tar oss an de här uppdragen som Jesus ger oss. Men den absolut viktigaste poängen i den här texten, det är att vi måste ha målbilden klar för oss. Tänk dig nu att du springer ett maratonlopp. Jag kan knappt tänka det. Alltså, det är så jobbigt, så jag vet inte. Det känns hemskt. Men tänk dig det. Och så nu ska vi göra ännu värre. Tänk att du springer ett maratonlopp. Men dessutom kan du inte se målet alls framför dig. Du vet inte ens om det finns ett mål. Om det här loppet någonsin ska ta slut. Och det är ingen som bryr sig om du kommer fram eller inte. Och även om du kommer fram så har du inget att vinna på det. Ingen kommer ge dig något pris, ingen kommer klappa i händerna, inget sånt. Det känns ganska tungt. Eller? Det är rätt svårt, tänker jag mig, att hitta motivationen där. Att fortsätta. Och på samma sätt är det med tron. Det kommer vara väldigt svårt för oss att leva ett överlåtet kristet liv om vi inte ser målet framför oss. Om vi inte vet vart vi är på väg. Och vad är det då för mål? Vi kan se det i den 23:e versen. Det handlar om uppfyllelsen av de löften som finns i evangeliet. Den står kvar där, 23:e versen. Målet för våra liv, det är ett evigt liv tillsammans med Gud. Det vi väntar på och lever för, det är att Jesus ska komma tillbaka som han får upp till himlen. Att Guds rike ska få bryta in i den här världen. Att Gud ska besegra ondskan slutgiltigt. Att han ska torka alla tårar. Rätta till alla orättvisor. Att han ska bo mitt ibland sitt folk. Att det kommer hända, det är löften som vi har i Jesus. Och den framtidsvisionen, den behöver få forma våra liv. Behöver motivera vår överlåtelse. Och den kan hjälpa oss att vara uthålliga. Även när det känns som att Guds rike är avlägset. Så här halvvägs in i predikan, nu ungefär, så skulle jag vilja ställa ett par frågor som vi kan fundera på. Hur ser det ut att leva ett överlåtet kristet liv över tid? Hur kan vi förhindra att våran hängivenhet svalnar med åren? Ja, jag tror ju att målbilden är en del av svaret på de frågorna. Vi behöver veta vart vi är på väg. Men jag tror att det bara är en del av svaret. Så därför ska vi gå vidare och titta på en annan dimension också. Det är lätt att tänka att det här med överlåtelse, hängivenhet, det är någonting som bara hör till ungdomen. Något som fungerar när man är ung, man är liksom obekymrad och kanske lite naiv. För vi vet ju att livet förändras över tid. Och vi själva, vi förändras ju också. Men jag vägrar att gå med på det här att vi på något vis automatiskt skulle bli mindre överlåtna till Jesus för att vi blir äldre. Men det finns ju många viktiga frågor att ställa där. Hur är man en överlåten Jesus efterföljare, till exempel när man har småbarn, som många av er har? Ja, när man har tonåringar för den delen, eller när man är i medelåldern eller efter pensionen. Vi har ju olika faser i våra liv. Så förutom om att vi behöver ha det här målet i sikte, så behöver vi också fundera över hur vi hanterar alla de här utmaningarna som livet liksom kastar på oss. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att vara överlåtna. Och jag tänkte att vi ska titta nu på ett bibliskt exempel på hur det kan se ut när man växer i överlåtelse. Och vi ska läsa om Petrus, lärjungen. I Johannes evangeliet så berättas det om hur han går igenom saker som leder honom till en djupare överlåtelse. Och vi ska börja och läsa ifrån Johannes evangeliet 13. Och det har ni redan på väggen där. Perfekt. Från vers 36. Och det som utspelar sig här, det är ett samtal mellan Jesus och Petrus i samband med den sista måltiden. Simon Petrus frågade: "Vart går du, Herre?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig." Petrus sa: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig." Då sa Jesus: "Du ska ge ditt liv för mig. Sannerligen, jag säger dig, tuppen ska inte gala förrän du 3 gånger har förnekat mig." Hos Petrus kan vi se en stor hängivenhet. Vi kan ana någonting av den där ungdomliga iven och överlåtelsen. Men också någon slags naivitet där Petrus inte är medveten om vad som ligger framför honom. I Matteus evangeliet så försäkrar Petrus till och med att även om alla de andra lärjungarna skulle överge Jesus så skulle han aldrig göra det själv. Petrus ser på sig själv som den mest överlåtna lärjungen. Och han menar ju vad han säger, han är helt upptagen av Jesus. Han har valt att följa honom, han tänker att jag är beredd att gå i döden. Och så ändå så blir det som det blir. Det finns ju väldigt mycket smärta i den här texten. Dels för att vi vet hur det kommer gå. Men kanske också för att vi kan känna igen oss. Ibland så kan livets omständigheter avslöja för oss att vi kanske inte är så överlåtna och hängivna till Jesus som vi hade trott. Eller som vi hade sagt oss vara. Och det är ju en väldigt smärtsam insikt. Vi vet hur det gick för Petrus. Och Jesus visste ju också det redan i förväg. Petrus flydde och lämnade Jesus ensam i hans lidande. Och berättelsen om Petrus, den skulle ju kunna ha slutat här. Men den gör inte det. För Jesus ville inte det. Det som Jesus ville göra, det var att leda Petrus in i en djupare överlåtelse. En djupare tillit till Gud. Och hur det gick till, det ska vi läsa om nu från Johannes 21, verserna 15-23. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick var du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. I den här texten så möter vi en Petrus som verkligen har fått möta sitt eget misslyckande. Han har blivit besviken på sig själv. Han har fått upptäcka att hans överlåtelse, den var inte riktigt så stor som han trodde. Den första frågan som Petrus får av Jesus är om han älskar honom mer än de andra lärjungarna gör. Kanske ställer Jesus den frågan med tanke på att Petrus tidigare hävdat att han är mer hängiven än de andra. Men Petrus svar den här gången, det är mer ärligt och mer ödmjukt. Denna gången jämför han sig inte med de andra, utan han svarar kort och gott: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Sen kan man ju fundera på det här, varför Jesus ställer frågan tre gånger. Många brukar föreslå att det har att göra med det här att Petrus har förnekat honom tre gånger. Det kan ju vara så. Men det kan ju också vara så att Jesus vill att Petrus verkligen ska fundera på vad det är som han säger. Petrus fortsätter ju att svara ärligt men också väldigt lågmält. Det är som att de stora ordens och bekännelsernas tid är förbi. När han står inför Jesus så kan han ytterst sett bara hänvisa till att det är Jesus som känner hans hjärta. Jesus är den som vet allt, som genomskådar oss totalt. Så därför svarar jag också Petrus till sist att Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och jag tänker att det finns ett stort mått av överlåtelse, ett stort mått av tillit i de orden. Det här misslyckandet som Petrus har bakom sig, det har liksom fört honom till en punkt där han litar mer till Jesus än till sig själv. Jesus har fört honom till en djupare överlåtelse som har ett djupare fäste i hans liv, i hans person. Och det är en överlåtelse som Jesus också är beredd att bygga på. Och han ger Petrus det här viktiga uppdraget att leda hans församling. Och sen i den 18:e versen, det är väldigt intressant, då talar ju Jesus om hur det var när Petrus var ung och hur det kommer bli när han är gammal. Och den versen pekar just på en utveckling, en förändring i Petrus relation till Jesus. Och till skillnad från vad vi kanske tänker när vi tänker att, ja, men som jag sa innan, att man blir mer så här avtrubbad med åldern och att hängivenheten hör ungdomen till, så ser vi här att det är precis tvärtom. Det som händer i Petrus liv, det är att han blir mer och mer överlåten till Jesus. Jesus säger till och med att Petrus i slutändan kommer vara beredd på riktigt att dö för hans skull. Just det här uttrycket att sträcka ut sina armar. Det var ett sätt i antiken att prata om korsfästelsen. Och enligt kyrkans tradition var det ju också just det som hände, att Petrus blev korsfäst. Men vad säger det här då om oss? Om våra liv? Jo, jag tror att Gud vill verka i våra liv på ett liknande sätt. När vi går genom livet så blir vi prövade på olika sätt. Vi misslyckas ibland. Vi kommer bli besvikna på oss själva. Men genom allt det så vill Jesus att vi ska växa i överlåtelse till honom. Men det är ju ingenting som sker automatiskt. Utan det handlar ju väldigt mycket om hur vi väljer att hantera det som vi möter. Det kan ju vara väldigt förvirrande i tider när vi upplever att Gud är långt borta. Och vi undrar varför vi behöver gå igenom saker som är svåra. Då behöver vi ha den här målbilden klar för oss så att vi kan vara uthålliga. Och jag vill läsa från Jakobsbrevet 1:12, en vers som är väldigt kärnfull. Det står så här: salig är den som håller ut då han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. När vår tro sätts på prov genom omständigheter eller när vi misslyckas, då tror jag att Gud ger oss alltid tillfällen till den här förnyade överlåtelsen. Jesus ger oss alltid nya chanser. Och han ställer den här frågan också till oss: älskar du mig? När vi kan svara ja på den frågan och känner att det bottnar i våra liv, då växer vi i överlåtelse till Gud. Då får vi också en djupare insikt om att våra liv bygger på Guds trofasthet och Guds nåd. Inte våra egna prestationer eller våra egna höga bekännelser. Och att Gud handlar på det här sättet, det ser vi också i 1 Korintierbrevet 10:13. Det blir sista bibelversen för idag. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Gud är trofast, han visar alltid en väg ut, en väg framåt. Så om vi ska återvända till den här frågan om hur vi kan växa i överlåtelse över tid, så tänker jag att det handlar om att vi tar de här utvägarna som Gud visar oss. Att vi är villiga att välja de vägarna. De som leder till en djupare överlåtelse till Jesus. Och vi ska ju fira nattvard tillsammans som ni gör varje söndag. Och det är fantastiskt alltså. Då får vi komma med hela våra liv, det som vi står i just nu. Vi får komma med våra misslyckanden, våra egna besvikelser till korta kommande. Och få ta emot förlåtelse och upprättelse. Men vi får också komma med alla våra starka sidor och det som vi är glada och tacksamma för. Och säga till Jesus, använd mig. Jag vill vara överlåten för ditt rike. Och kanske speciellt om du känner att du behöver på något sätt förnya din överlåtelse till Jesus den här dagen, så är ju nattvarden ett perfekt tillfälle. Vi kan alltid oavsett situation överlåta oss själva och våra liv till Jesus. Bekänna att vi tillhör honom. Amen.